Podplay.
Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeyfull Sommarspecial där byggmästarna i SHL-lagen får micken skickad till sig för att avhandla det som varit och prata om det som komma skall. Och med mig den här gången är guldmakaren från Karlstad, Färjestad sportdirektör Rickard Wallin, som jag med glädje hälsar välkommen till podden.
Ja, men tack så hjärtligt. Det var väl en alldeles för snäll presentation av mig egentligen, men det får man väl, varmt ta emot.
Rickard, men du är ju guldmakare, du är ju sportdirektör.
Ja, exakt. Men det var väl en liten hybridlösning på många plan i det laget som var i fjol, men det är klart att en del i det hade jag och... Det är jag glad över att få vara med på.
Ja, och jag tänker att vi börjar där på ett personligt plan. För har du haft tid att smälta allt som hände 2022-säsongen? Alltså från tv-expert in i sportdirektörsrollen och till det där tränarbytet i Färjestad till ett sanslöst häftigt slutspel. Och sen avslutar det sig med det där guldet för er.
Ja, dessutom hunnit med att skaffa hund under året.
Jaha,
också.
Jaha, vilken ras? Vilken ras?
Det är en Bernedoodle heter det. En korsning av Bernesenner och Pudel som... Jag vid något svagt tillfälle med dåligt samvete gav klartecken till att vi skulle skaffa. Men det är jag väldigt glad för också. Men det är inte det du vill höra om, misstänker.
Alltså vi skulle kunna köra en hundpodd här om du hellre vill det.
Ja,
jag tror inte visst. Lyssnarna, alltså de som gillar Färjestad, skulle uppskatta det direkt.
Nej, men det var ett sidospår. Nej, jag har faktiskt inte hunnit riktigt sätta mig ner i lugn och ro. För det har kört igång igen med... Det som vi ska prata om här med nästa säsong också på en farlig fart. Och jag är fortfarande ny på jobbet så sätt så att det finns saker jag behöver lära mig och uppleva själv och sätta mig in i. Och det finns alltid saker att ta i, kan man säga. Så jag har inte riktigt känt att jag har landat och reflekterat kanske, att det känns som att det är helt på riktigt. Det är lite som en saga fortfarande.
Ja, okej. Men som du säger, du är ju färsk i den här positionen. Men känner du dig ändå bekväm och trygg i den trots att det bara gått, vad är det, 9-10 månader sedan du klev in i den?
Ja, men det tycker jag ändå att jag gör. Det var väl lite värre inledningsvis med egentligen allting. De bara försöka få klart för sig hur branschen funkar från den här sidan. Det var väl någonting som man verkligen kände att det här har jag inte gjort förut. Jag behöver en liten inkörsperiod, men den var ganska liten och sen kände jag väl, jag har fått bra stöttning runt om också och tyckte att vi har hittat ett bra sätt att jobba. Så nu känner jag mig inte så ny längre om jag ska svara på frågan, utan det är väl mer att just det här med off-season och cyklerna på säsongen är jag inte så van vid som ledare än. Utan det är någonting som man, när man har gjort saker och ting en gång så blir det ju på något sätt att man har en trygghet i det. Det har jag inte gått igenom just den här processen med att starta upp en ny säsong. Så det ser jag fram emot, men också med stor respekt för att det är första gången.
Yes. När man pratar med sportchefer eller sportdirektörer eller general managers eller vad ni nu kallar det, så brukar man ju ofta hamna på lagbygget, och det ska ju vi också göra. Men jag undrar så här, är det kul då? Alltså det du nu gör, känner du det i vardagen?
Ja, men den frågan har också dykt upp några gånger. Så ibland så känner jag att så svarar jag att det inte är kul, så säger jag emot mig själv. För att det är ju ungefär precis som försäsongen för spelarna. Att allt är ju inte kul, men man gör ju sakerna för att helheten ska bli bra. Och det är ju helheten som är rolig, att få vara med en del. Eller få vara en del av ett lag och få känna att man gör skillnad. Det är kul. Sen finns det väl delar i arbetet som är inte sånt som triggar en fullt ut, va? Men det är en bred roll och man får ta det onda med det goda. Och igen, och bara få vara en del av organisationen Färjestad igen är ju en dröm igen för mig faktiskt. Jag trodde inte riktigt att det skulle ske nu, att jag kunde komma tillbaka och få vara en del utav den igen. Så det gick fort och det var väl kanske lika bra det på sätt och vis. Jag hann inte tänka så mycket.
Nej. Där ute på isen efter att ni tog guldet i Luleå så beskrev du för mig att ja, men det är ju en skillnad att följa det här på sidan kontra att vara spelare i ett finallag. Jag undrar lite tiden efter guldet. Märker du någon distinktion där från att vara ledare till att vara spelare?
Ja, de hade lite roligare än vad jag hade efter också. Det var de ju välförtjänta utav. Men det är väl delvis med åldern också. Jag kände att jag inte riktigt kunde haka på i firandet. Och just den grejen att vara ledare också är att man är ju med i laget och organisationen så sätt. Men det är ändå killarna som har kämpat ihop som är den stora delen. Och det är de som vi ska ge bästa förutsättningar. Och när det väl blev firande så är det de som ska stå i centrum. Och det klarade de alldeles utmärkt, tycker jag.
Okej. Jag tänkte mer så här att börjar du snabbare blicka mot nästa säsong nu som sportdirektör än vad du gjorde som spelare?
Ja, absolut. Den hade ju redan börjat nästa säsong i tanken någonstans. Sen blev det satt på lite paus ju mer spännande det blev i slutspelet. Och det är väl en liten nackdel att ha med sig in i off-season också, att spela långt. Inte bara för att försäsonger och allt blir kortare och återhämtningsperioden och att man är jagad och så, men det är lite svårare att bli helt konkret med vad som händer med dels de spelarna man har och också sätta lagbygget fullt ut inför nästa år. Så allt är ju en process, det kommer inte finnas ett slutdatum på det, så det gäller ju att vänja sig och leva med det också. Och tanken hade ju, ja, eller tanken, den process, det är ett ord som jag tjatar om nu, märker jag, som blir lite sådär tråkigt, men bygget för kommande säsong och egentligen två säsonger bort, det måste ju redan finnas med någonstans i bakhuvudet också, annars så gör man ju inte sitt jobb om man bara ska ta allting på uppstuds.
Ja, jag minns att jag frågade Thomas Mittell där direkt efter guldet att, jaha, hur tänkte du här då? Kommer in i klubben, vinner guld direkt, är inte det en dum indirekt press du sätter på dig själv här? För jag menar, det kan ju inte bli så mycket bättre än så här. Jag ställer samma fråga till dig.
Jag vet inte vad Thomas svarade. Och det var väl väldigt kort varsel att tänka på den saken också just efter slutsignalen. Jag tror att det där är väl tvådelat. Att det är klart att man kan känna att det kan inte bli så mycket bättre. Det kan det ju inte rent resultatmässigt. Men det är ju inte bara vinsten som gör att man tycker det här är roligt att hålla på. Utan det är ju just att få uppleva de där stunderna och försöka tävla hela tiden och ta sig dit igen. Det är ju det som är målbilden för alla som håller på med det hela. Och sen så skapar ju också en viss arbetsro att man faktiskt lyckas med någonting från start, att det inte blir en press på att, som det var i Karlstad nu, att det var ganska länge sedan, även om 11 år. Jag har respekt för att det finns föreningar som har haft en längre period utan att vinna, men för oss kändes det extremt länge sedan här i Karlstad. Det märktes också på firandet i stan att det var många som tyckte att det var allt för länge sedan, och det ger oss ju på något sätt ändå, jag ska inte säga arbetsro, men också att få in en tro på att det vi gör är rätt någonstans och att vi kan bygga vidare på det.
Gillar du att känna dig jagad? Jag tycker alla vill ju slå mästarna.
Ja, gillar och gillar. Det är klart att det är lättare att slå i underläge sett till det här med att leva med press och att fallhöjden blir större. Men om man får vara så, utan att verka kaxig på det sättet, så är det någonting som man fick vänja sig med om man spelar i Färjestad under den perioden som jag gjorde, att vara lite jagad och ständigt påpassad. Så ja, hellre det än tvärtom, att inte känna att man har möjligheten att nå ända fram. Det tycker jag är väl ett bra sätt att sammanfatta det där, att man får ta det goda med det onda helt enkelt.
Du, vilken prägel har du själv satt på Färjestad sedan du klev in på kontoret? Jag har ju bara pratat med spelarna, och under det där slutspelet där ni till slut vann guld, så var det många som vittnade om att du kom in med en pondus och satte kraven högt och visade så att det är det här som krävs för att vara en vinnare, och att du hade många personliga möten med spelarna och så också. Om du själv får sätta ord på din betydelse eller vad du har förändrat i Färjestad, hur låter det då?
Ja, men jag tycker inte att jag har haft speciellt många personliga möten med spelarna så, men ibland så kan man behöva ha dem också såklart. Men min roll är ju inte att vara coach och vara ner och springa och säga åt dem vad de ska göra och inte göra. Utan
jag vill förtydliga det, Erika, förlåt. Jag menar inte möten som att ni har suttit i en timme, utan mer att man kan träffas i lunchrestaurangen och ha en avstämning på det sättet.
Ja, nej, men precis. Det låter mer i så fall som det ledarskapet.
Det är mer verklighetstroget så alltså.
Ja, men vara en del utav laget på ett naturligt sätt. Att kunna stötta när det behövs och även hitta lösningar när det behövs. Jag tror inte på det här med att springa och skrika och tillrättavisa eller att liksom vara för på heller. Men jag vill veta vad som händer. Jag tycker om att ha kontroll på vad som händer. Men jag tycker också att det är viktigt att man har, jag tjatar på både spelare och ledare här, att i min värld så finns det någon slags vågskål där med krav och trivsel, alltså höga krav och trivsel, och när de är i någonstans i balans där, då har man ett bra klimat för att lyckas. Och det tyckte jag att vi skapade under den sista delen av säsongen där det var höga krav på varandra, men också just att killarna trivdes tillsammans och hade bra fokus. Så det hoppas jag att jag har varit med och påverkat åt rätt håll. Men det är svårt också att säga vad man själv har bidragit med och inte. Och recensera sin egen betydelse. För just runt själva matcherna så har jag ju... Och det insåg jag själv på pressläktaren upp och ner där. Att då har jag ju ingen chans att påverka. Men så, som man är runt sina arbetskamrater och sina lagkamrater, det är ju extremt viktigt. Och det sätter jag stor stolthet i att försöka göra på ett proffsigt sätt.
Den där miljön du pratar om, jag kan ju tänka mig att man som ledare inte kan kontrollera eller styra den helt och hållet själv, utan det måste ju finnas dels ett personligt inre driv, men också att gruppen på något sätt kittar samman för att skapa det där, eller?
Ja, absolut, det är ju de som gör det. Man kan prata om ledare och organisationer hit och dit, och det jag tycker att Färjestad lite grann gick i fällan under den här långa perioden där man inte nådde ända fram, och det var någonstans att man omedvetet lutade sig mot att det satt i väggarna, som du sa. Så det sitter ju inte i några väggar, utan det är ju människorna som är i och runt verksamheten som jag tycker att man måste på något sätt försöka hitta och identifiera de individerna som står för rätt saker och premiera deras sätt att vara och uppmärksamma det, utan att liksom ge några fördelar till någon på något sätt, utan snarare bara att försöka identifiera de personerna som står för de sakerna som är viktigt för laget och organisationen, och då är det lättare att få det där att de tar hand om gruppen och får alla att jobba tillsammans. Och det gjorde alltså laget extremt bra från att ha haft en stökig säsong där det spretade, så slöt de sig samman verkligen, och det var imponerande att se och känna bara känslan som blev. Och det har oftast varit det som har varit framgångsfaktorn i de lag som jag har varit med, som att man kan inte riktigt sätta fingret på det, men man känner att ja, men det är en bra balans i laget, och det hade vi verkligen.
Sportchefsrutan nu och då tillsammans med Rickard Wallin i det här avsnittet, alltså med tanke på att det är Färjestad det handlar om, och då är det ju fem frågor och det är fem svar jag kräver, och den första frågan lyder så här: den spelaren hade du velat värva från ett annat SHL-lag?
Intressant fråga. Förra året så hade det varit ganska enkelt. Då hade jag sagt Linus Omark. Jag tyckte att han var fullkomligt briljant som de flesta andra. Annars så är det väl två sätt att se på det. Är det den bästa eller häftigaste spelaren, eller vad laget helst skulle behöva? Jag gillar ju hur Andreas Borgman spelar i Frölunda, så han skulle jag gärna sett i mitt lag.
Okej, vad är det som attraherar dig där då?
Bra ålder, kraftfull, spelar i båda ändar av rinken och ja, men gör sitt lag bättre varje gång han är ute på isen. Och så spelar han med en viss kaxighet, tycker jag, som är på ett bra sätt.
Okej. Finns det en Andreas Borgman-kopia ute på marknaden som du just nu samtalar med kanske?
Nej, det vet jag inte om det finns kloningar på den spelartypen speciellt ofta, men han påminner en hel del om Theodor Lennström som spelade hos oss under slutspelet eller under senare delen av säsongen och var riktigt bra. Och honom hoppas vi att kunna få behålla in till nästa år också.
Det är ju så att för lyssnarnas skull så ska jag berätta att det här spelas in i mitten av juni ungefär, och det avsnittet kommer att släppas lite senare, så det kan ju faktiskt vara så att några spelare har ramlat in i Färjestads trupp till kommande säsong, kanske Theodor Lennström där då. Men du säger det att ni vill såklart ha honom kvar, och det har ju på honom låtit som att Nordamerika är spår nummer ett. Vad är det som ändå talar för att det blir Färjestad där vi är i dagsläget?
Det är väl att han trivdes hos oss och vi trivdes med honom. Jag tror att vi har en plats där vi kan få honom att må bra och fortsätta utvecklas som hockeyspelare. Så ska han spela i Sverige så tror jag att vi ligger väldigt bra till. Men också som alla duktiga spelare så finns det fler spår.
Och då är man ju lite nyfiken på var du tror att det landar i slutändan. Vad är det, har du för magkänsla?
Men jag tror den är ändå ganska bra. Det tror jag. Även om Nordamerika kanske är spår ett, och så ska det vara under rätt förutsättningar som jag förstår det. Sen är det en situation också med hans ryska kopplingar som vi måste reda ut, och han måste reda ut innan vi vet. Men där har vi fått signaler på att han inte har för avsikt att åka tillbaka. Så nej, vi får se. Det är lite parametrar, men bra spelare måste man också ha lite tålamod med.
Rätt förutsättningar. Ska man tolka det som att det är ett envägskontrakt eller inget där borta som gäller?
Ja, den frågan får du nog ställa till Theodor
Ja.
och hans agenter. Det ska inte
Jag
jag svara
visste
på
nästan att
exakt
du
vad
skulle
som är.
svara det där, men jag ville testa dig och se om jag
Ja, det
kunde
är
få
bra, men riktigt så orutinerad är jag inte.
Ja, jag förstår det. Det var ett bra svar från det kan jag tycka också. I den position du sitter i. Men då undrar jag ju, Theodor Lennström och Cody Curran, ska de slåss om samma plats då, eller?
Ja, för han är ju uppenbarligen helt klar.
Är han det, eller?
Ja, inte enligt vad jag vet i alla fall, när vi pratade i juni. Så,
Okej.
jag är en jättebra spelare, men det finns inget kontrakt i nuläget. Tvärt emot vad vissa medier har rapporterat. Men det är en bra spelare som det har funnits intresse för, absolut.
Okej. Är det så att ni fortsätter prata här om ett kontrakt, eller?
Det kommer jag inte delge i sådana här forum heller, utan alla sådana här förhandlingar, de tycker jag man sköter bäst mellan parterna så.
Det köper jag. Så har du märkt av att lönenivåerna förändrats sedan förra sommaren?
Jag har ju ett dåligt referensvärde eftersom jag inte jobbade förra sommaren på det sättet, men jag tycker väl att det är ungefär i de nivåerna som har varit. Det som har stökat till det eller ökat möjligheterna för marknaden är ju just att KHL inte finns kvar i den formen som den var innan krigsutbrottet i alla fall. Så det finns väldigt många bra spelare som har tjänat extremt bra pengar i KHL som ska spela någon annanstans. Så man har väl inte riktigt hittat var nivåerna är i vissa fall kan jag tycka.
Samtidigt så har ju den schweiziska ligans utlänningskvot utökats till säsongen 22-23, vilket gör att ja, men det blir ju svårare för er att ta de riktigt, riktigt vassa spelarna, för de kanske landar till slut i alplandet. Men vad märker du där då? Hur slagkraftiga är SHL som liga om man tänker lönemässigt, och hur attraktivt det är kontra NL?
Det är klart att NLEV har ju varit något snäpp upp. Det får vi vara ärliga och säga. Framförallt att man har möjligheten att tjäna nettopengarna på ett annat sätt där. Men man ska komma ihåg också det här med att Schweiz har fler platser öppna. Att det är ju inte fler platser öppna för att de heller har extremt mycket mer pengar. Utan andemeningen med att de har öppnat upp så är att de tycker att de har betalat för mycket för sina schweiziska spelare och vill hitta billigare i sammanhanget spelare på internationella marknaden. Så de här toppjobben, det har inte blivit 14 nya toppjobb, utan det har blivit de kontrakten med lite lägre värde som finns att tillgå. Sen finns ju såklart fördelar med att spela i Schweiz, med att det är kortare resor och hela den biten också. En annan upplevelse för svenska spelare exempelvis, åka ner till Schweiz och spela där och få ja, men andra upplevelser och nettopengar som jag sa där. Men jag tycker inte att det har påverkat så extremt mycket om jag ska vara helt ärlig.
Okej. Spännande. I paritet med vad du hade handlat för den gångna säsongen, nu var du bara med halva året och fick ju inte vara med från start och sätta truppen, men har du mer pengar till kommande säsong än vad Färjestad hade i spelarbudgeten 2022?
Ja, vad ska jag svara på det? Den spelarbudgeten som sattes inför förra året och den strukturen som var på det lagbygget som jag fick ärva, så gick många av de kontrakten ganska billigt i sammanhanget förra året för att få ihop helheten, och sen så har de ökat på sina håll och kanter. Så den har inte gått ner, spelarbudgeten, det har den inte gjort, utan snarare kanske ökat lite grann.
Okej, men det är en effekt av att det har skrivits längre avtal med vissa killar där det har blivit mer i lön till dem den här inför kommande säsong då?
Ja, det är väl inte helt ovanligt sätt att bygga lagen heller nu, att har man inte pengar så lovar man liksom lite mer i framtiden. Men det betyder ju också att man behöver titta på lite andra alternativ för att komplettera dem där. Så att det var ju inte ett alternativ att sänka lönebudgeten på något sätt. Då hade vi inte kunnat ställa ett speciellt konkurrenskraftigt lag på pappret. Men sen lyckligtvis också med tanke på att säsongen gick som den gick, så tror jag att det ekonomiska resultatet kommer bli ganska så bra. Så att spelarbudgeten har väl ökat en aning, det har det.
Hur var det för dig själv när du spelade? Skrev du många framtunga eller baktunga kontrakt, eller var det samma lön under varje kontraktsår?
Jag får tänka tillbaka, det var nog inte så där jättebaktungt annat än något kontrakt så där, utan det var nog mer en en samma nivå då, vill jag tro. Men det kan ju vara olika från spelare till spelare också. Och
från ålder till ålder också, kan jag tänka mig.
Ja, väldigt mycket så. Vi i Färjestad nu då, som de långa, lite baktunga kontrakten, om man får säga så. Det är ju inte så extremt stor skillnad, men helheten blir ju att det blir dyrare såklart. Men när man är i den där åldern, de flesta som skrev på kontrakt förra sommaren och de som är i kärnan av vårt lag är någonstans runt 30-strecket. Och det är de som oftast hamnar i den där. Att man vill försöka se till att man får ett relativt långt och stort kontrakt i den åldern när man är som bäst. Så det är ju från spelarnas sida också fullt förståeligt.
Gillar du den åldersstruktur ni har i dagsläget på truppen?
Jag har sagt det tidigare, att jag tycker att det var en av de grejerna som vi har försökt och behöver justera. Att det har varit lite likriktat, om man ska få några synpunkter. Bra spelare spelar ju egentligen ingen roll vilken ålder, men också hur att man får olika perspektiv på att man kan utveckla spelare och att man, det finns ju en fördel med att ha yngre spelare som inte blir vanligtvis i alla fall inte lika skadekänsliga och att man får ett annat driv och kanske inte blir påverkade på samma sätt av pressade situationer. Å andra sidan så ibland så behöver man äldre spelare som har varit med om sakerna, så jag tycker det är bra olikheter och vi hade lite, tycker jag, för likriktad ålder på vår stomme och behöver lite grann för yngre också.
Okej. Okay. Innebär det då att ni kommer att ha en mer riktad och intensiv satsning på att ta in killar, men framstående sådana, till hockeygym, eller att förbättra J20-laget redan till nästa år, eller att värva ung till A-laget? Hur ser du på det?
Vi har en uttalad målsättning om att försöka göra vår juniorverksamhet vassare, och det är, får man väl ödmjukt säga, också inte speciellt svårt eftersom det var en väldigt tung säsong för framförallt vårt J20-lag förra året. Så där behöver vi bli bättre. Men trots det så har vi ändå fått fram ett antal spelare som har kommit upp och spelat i A-laget och gjort det bra de senaste åren. Så det där är liksom lite tvådelat, att det inte bara så att det behöver vara bra resultatmässigt. Man behöver utbilda bra spelare också. Men totalt sett så tycker vi att det finns mer att göra på vår juniorverksamhet, där vi har bytt ut en hel del och ska försöka göra det lite bättre. Men innan vi snackar om det så ska vi se till att det händer någonting först. Så det hoppas jag att det inom ett par år i alla fall att vi kan se någon form av effekt utav. Och då fortsätta få upp spelare i A-laget som är en bättre rustade och få fram flera Albert Johansson och Joel Nyström. Och förhoppningsvis så är Lukas Forsell nästan namn in där. Det är ju superviktigt att ha den... det elementet också, att man har spelare som man har utbildat själv som brinner för klubben, som kommer in och kompletterar förhoppningsvis de här rutinerade spelarna som man har i stommen.
Ja, vad spännande. Nu pratar vi om er vilja och er ambition att förbättra. Men om vi ska prata lite mer detaljerat vilka verktyg som krävs då, är det att förändra i ledarstaberna i juniorlagen, att ha ett annat intag till hockeyn som jag nämnde där innan, eller vad tror du är det viktigaste där Färjestad är idag 2022?
Det är nog båda de delarna som jag tänker att man behöver bli mer noggrann på. Och igen, när man gör förändringar så blir det lätt att tycka att allting som har varit innan har varit jättedåligt. Det är inte det jag säger. Men de facto så var juniorverksamheten inte speciellt inspirerande att se på i fjol. Jag tror säkert att killarna och ledarna försökte allt de kunde. Men vi försöker hitta lite nya sådana här triggers och har bytt mycket på ledarsidan. Och försöker hitta både att vi träffar lite mer rätt och bygger upp en scoutingverksamhet där vi hittar spelare som vi kan vara med och utveckla. Men att få hit bra spelare är en sak, men se till att de blir bättre hela tiden. Det är väl den största motivationen som jag tror att vi har här, allihopa här, att försöka utveckla spelare och ta nästa steg. Skapar man en sån miljö, då tror jag att spelare blir mer sugna på att komma till oss också. Så det är väl det vi försöker skapa, både på herrlaget och damlaget också för den delen, men även i juniorverksamheten, att hitta saker som vi gör så att spelare kommer hit och blir bättre och känner att de har möjligheterna.
Färjestads mest oväntade genombrott 22-23?
Ja, då skulle jag ju vilja säga Lukas Forsell, eftersom vi har pratat om honom. Jag vet inte om det är oväntat, men han är en spännande spelare. Det kan vara något år för tidigt, men jag tycker han gjorde väldigt bra ifrån sig de matcherna han gjorde med A-laget i fjol. Så jag ser gärna att det är honom. Eller varför inte en Dennis Hildeby?
Ja, jag tycker att båda du nämner det här, alltså du sa ju det om Forsell, men jag tycker även Hildeby, de matcher han stod, visar att oh, här finns det en väldigt stor potential, och att han redan förra året kunde färga så här, tycker jag är imponerande. Vad talar för att han skulle kunna konkurrera ut med Tomkins som du ser det?
I min värld behöver han inte konkurrera ut honom för att lyckas, utan bara att han fortsätter att spela på det sättet han gjorde och ger oss chansen att vinna de matcherna han spelar och bildar ett bra tandem där, då har han gjort det bra. Men som du säger, det var en liten eller väldigt oväntad historia när han kom in, och han gjorde det extremt bra. De siffrorna på de matcherna han stod var ju otroligt bra. Så jag ser fram emot att se vad han med en sommarträning här nu också, lite mera varm i kläderna, kan göra. Men med det sagt också att nu är förväntningarna lite grann annorlunda på honom också, så det ska man ha med sig, att den mentala delen där, när man har förväntningar på sig just, det kan ta lite tid att hantera för honom. Men han fortsätter att ta nästa steg, och han blir bättre hela tiden, och han jobbar stenhårt på varenda träning och varenda match och varenda fyspass. Dennis Hildeby har jag väldigt bra känsla för överlag, men det var nästan som att inte våga säga det när vi tog upp honom i A-laget heller, att han är bra, för att vi visste ju inte hur han skulle reagera i de situationerna som vi satte honom i, men det har varit väldigt lyckat så långt.
Nu har ju Matt Tonkins plockats in, äldre målvakt, jag kan tänka på att han är bättre betald också. Gör det att han när säsongen startar automatiskt är ettan och att Dennis Hildeby är tvåan?
De bästa spelarna ska ju spela, det ska inte spela någon roll vad som står i kontraktet, men det är klart att planen är att Matt Tomkins ska vara den som är våran starter, och att han ska stå mer på parten av matcherna med sin rutin, och även han är inte så gammal, så vi hoppas att han kan komma hit till oss och fortsätta utvecklas i lugn och ro, och han är ju inte färdig heller, så de två ihop hoppas vi ska sporra varandra snarare, att det är en som ska misslyckas och en som ska lyckas.
När man läser av Färjestads supporter i alla fall, så finns det de som känner att oh, vänta här nu, de släppte Dominik Furch, tog in Matt Tomkins, och så tittar de på vad Tomkins gjorde under våren med Frölunda och att Furch tog guld med er. En del oroliga blickar och känslor och tankar från Färjestads supporter vad det verkar i alla fall. Vad säger du om det?
Ja, men det är klart att man förstår, i och med att vi vann guld också, att Dominik Furch som var väldigt, väldigt bra i slutspelet, gjorde en kanonmatch den sista match 7 och var en stor anledning till att vi vann. Att han inte, alltså, det okända är ju alltid lite läskigt, och det är klart det är det för oss också, men det beslutet som togs var ju inte baserat på slutspelet och match 7, utan det var en helhet både med ekonomi och utvecklingsmöjligheter och också de signalerna vi fick ifrån Furchs agentsida där, att han hade andra alternativ att se över. Så det är klart att när beslutet är taget så kan man både verka väldigt smart eller väldigt korkad i förlängningen. Det vet man ju inte när besluten tas, utan man försöker basera dem på den informationen man har då. Men vi försöker inte titta bakåt utan framåt och hoppas att den lösningen som vi satt ihop, som jag sa, att de ska spåra varann och göra att vi har ett riktigt bra målvaktsspel även nästa år.
Vi ska inte fastna vid det här för länge, men togs beslutet innan slutspelet gällande er målvaktssida?
Ja.
Okej. Okay. Lukas Forsell, du nämnde att du hoppas mycket på honom. Vad är det för typ av roll du ser honom i?
Ja, men i en perfekt värld så tycker jag att han ska förhoppningsvis växa ut till en spelare långt fram i laget som gör mycket mål. Han är en offensiv spelare i grund och botten, men det som jag gillar med honom är också att han har en förståelse för de små detaljerna i spelet och har gjort det väldigt bra. Det brukar vara den svåra inkörsporten för unga spelare, så han har gjort det också. Sen har han, liksom Dennis som vi pratade om tidigare, ett otroligt härligt driv och en bra inställning. Så vi får se vad som händer där. Men jag gillar hans inställning som sagt, och hans förmåga att läsa spelet gör att man kan använda honom i ganska många olika situationer.
Den bästa värvning du sett en annan sportchef göra? Valfri säsong, klubb, sportchef och spelare.
Ja, det måste ju vara Joel Persson till Växjö där från Division 1.
Ja, den är bra.
Den är ju sjukt bra utdelning på. Det är ju sådana grejer som är oväntat, som är lite häftiga. Eller Karlqvist också. Förra året blev ju jackpot på. Men jag tycker just den Joel Persson-värmningen, den måste det ha varit fingertoppskänsla bakom. Och säkert känns väldigt bra när den blev som den blev.
Sätter du Erik Wilderot nu på att börja titta på Division 1, eller?
Ja, vi får börja göra det. För det där verkar ju vara lätt att hitta.
Precis.
Nej, men skämt åsido.
Nej, det är ju anomalier.
Det fanns en gång i tiden en viss Pelle Pressberg som man hittade i Munkfors som blev rätt så okej om man tittar med Färjestadögon också. Så, det är klart att, att de här som man, när man ser någonting som ingen annan såg, det kan man ju tycka är det som är lite häftigt. Det är då man får lite extra för det. Sen finns det många andra bra situationer också som och värvningar, men den tycker jag sticker ut lite grann från toppen av huvudet.
Vad är det för scoutrapporter du får från Wilderoth nu? Vad är det för spelartyper han tittar på?
Han tittar väl på, ja, det är ju både och. Det jag vill att han gör just nu, det är ju att skapa någon bas här för framförallt centersidan som vi inte har fyllt än riktigt. Där tittar vi såklart och försöker skapa oss en uppfattning om vad vi behöver och vad som finns tillgängligt. Jag ska inte avslöja allt för mycket, men mycket av det, och det sa han själv ganska bra, att mycket av det han gör, det är ju 90% sånt som man avfärdar. Men de där 10% som bekräftar eller pushar en i rätt riktning, de är extremt värdefulla om det så gäller matchrapporter eller om man tittar på en spelare.
Här hamnar guldet 22-23.
Så får man säga något annat lag än sitt eget, då gör man väl tjänstefel eller på sig i alla fall om man är regerande mästare. Jag måste ju tro och hoppas att det är vi som vinner nästa år också, även om jag har igen stor respekt för att det är svårt att vinna två år i rad.
Ja, då ska vi sätta strålkastarljuset mot 22-23-truppen lite mer, tänker jag. Men jag skulle vilja fråga dig ändå, Rickard, om exit-samtalen ni hade. För nu har ni ju släppt en handfull spelare efter säsongen. Och det är ju ändå några profilstarka sådana om man ser med Färjestads ögon. Jag tänker Pontus Widerström, Martin Johansson och ja, men Jesse Virtanen och Gustav Rydahl och allt vad de heter. Vem skulle du säga var tuffast att ta det där sista snacket med?
Ja, men det är klart att Martin Johansson är den som har varit absolut tuffast att ha det samtalet med. Både sett till vad han har gjort på isen genom åren, men också att det är en kille som jag har känt sedan lång tid tillbaka och har stor respekt för. Och att vi inte är överens om hur vi ser på just hans situation. Det är ju givet de olika positionerna vi har. Men det var tufft, det är tungt och det är inget som jag vet inte hur man ska linda in det där för att det ska bli någon slags förståelse för det, men det är inget som jag uppskattar att göra, utan den är tuff. Sen många av de andra som du nämnde där, deras beslut var ju redan klart, så det var ju inte från våran sida heller, utan då är det ju mer om man tänker på en De La Rose eller en Gustav Rydahl då, eller Jesse Virtanen, så då är det ju tungt för klubben istället att man får det meddelandet att de inte kommer vara kvar. Men där har jag också en stor förståelse för att alla deras situationer, att de väljer ett annat alternativ.
Okej, truppen här. Jag tycker vi stökade undan målvaktssidan tämligen väl i det tidigare segmentet av podden. Så då tycker jag vi pratar backar här istället. Och jag tycker att ni har värvat högintressant i form av Axel Bergqvist och August Thornberg från Hockeyallsvenskan. Det var ju två av de bästa backarna i den ligan. Men är det en konsekvens av att ni behöver kanske, ja, men vara ekonomiskt ansvarig i det här fallet? Alltså, du nämnde det att det är många kontrakt som blir större inför nästa år. Var det då de här två ni tittade på att okej, det här kan vara billiga lösningar för oss på backsidan?
Både ja och nej. Vi behöver, som jag sa tidigare när vi pratade juniorverksamheten, hitta spelare som kommer till oss och blir bättre och har drivet att bli bättre. Där tycker jag Axel Bergqvist verkligen checkade alla boxar tidigt för oss, så honom var det ganska lätt att spotta in också. Vi tappar en Albert Johansson, visste vi tidigt, eller i alla fall hade stora förväntningar, kan inte säga, det låter fel, men den förstod vi skulle hända ganska tidigt. Så därav att vi behövde hitta en offensivt yngre back som inte kostade allt för mycket, och med det drivet och det spelet som Axel visade förra året, den värvningen tyckte jag var ganska självklar och enkel. Sen ska jag säga om backsidan också att som den var byggd så byggde den ju extremt mycket på att Mikael Wikstrand och Jesse Virtanen som var de två som tjänade bäst och skulle ha störst roller. Ingen av dem kommer börja säsongen hos oss. Jesse valde att lämna för att spela i Schweiz och Mikael Wikstrand opererade knä och är borta upp till 6 månader. Så här behövde vi ju tänka om från att försöka hitta de här pusselbitarna för att komplettera, så behöver vi göra om lite grann, för att man kan inte vara utan så profilstarka spelare. Så ja, den planen som fanns från början, eller runt nyår på backsidan, har ju ändrats ganska mycket.
Okej. Jens Westin och Joel Nyström där då. Hur räknar du med dem till säsongstart?
Joel Nyström kommer vara med när säsongen börjar, det hoppas jag verkligen. Han har gjort ett mindre ingrepp på sina fötter, eller
Okej.
större ingrepp, vilket du vill, men det här var någonting som han behövde rätta till, och det kommer läka. Jens Westin däremot kan vi ju inte räkna med, eftersom han har varit borta med sin hjärnskakning. Vi kan heller inte räkna bort honom helt, eftersom han är kontrakterad hos oss förra året. Men det är klart att ju längre tiden går, desto svårare är det att vara hoppfull där. Men vi tar den, vi sätter ingen press på Jens, utan han fortsätter att träna på. Och vi måste ju på något sätt ändå förbereda oss på att vad händer om han inte kommer tillbaka.
Ett spännande nyförvärv till backsidan som jag ser, jag tycker Bergqvist och Tornberg också är det. Det nämnde jag väl. Men Ville Pocka som ni plockade från finska VM-laget här. Jag såg honom ganska mycket på nära håll. Jag tycker klok tvåvägsback. Det känns som att han ofta tar rätt beslut ute på isen och så. Vad är det du ser så här? Okej, det här kan han verkligen tillföra till Färjestad nästa år.
Vi tittar på ett antal saker som vi ville försöka då, med givet att Wikstrand och Virtanen inte blir kvar. Det är ju dels rutin, alltså att ha varit med och spela de här stora matcherna, jätteviktigt. Den defensiva biten kände vi under säsongen att vi kanske saknade lite grann en härförare i det defensiva spelet som ändå är bra med puck. Och där tycker jag att Ville Pocka, som spelar, han har sin styrka i defensiven, men kom upp som en offensiv spelare som junior. Jag tycker att det finns spel i honom, och att han är starkt defensivt gör det till ett stort plus för oss. Och just det här att han är en vinnare och har varit med och spelat de stora matcherna, och verkar på alla rapporter jag har fått vara en väldigt uppskattad lagkamrat, gjorde att det var ju där någonstans intresset väcktes. Och sen att han också valde att komma till oss gör ju att det kändes som en bra match för båda parter.
Som färjestadare, då kanske man börjar fantisera här om Curran och Pocka i ett första backpar, eller Lennström och Pocka. Är det så du tänker också?
Ja, eller att vara i varsitt backpar med en lite yngre utvecklingsbar spelare och ge dem chansen att växa in i det. Det är ju vilket som. Och den frågan ska du sen få rikta till Thomas Mitell och kompani, har jag tänkt.
Okej.
Så
Men det
jag
låter
ska
som att det
sitta
kan vara
och...
Axel Bergqvist och
Ja.
Ville Pocka kanske.
Ja, du får gärna rita in din laguppställning här utifrån de namn vi har. Det enda jag vet är att när man gör så här och sitter i juni, juli, augusti och ritar ihop vilka som ska spela ihop, så brukar det sällan bli så. Jag försöker ge tränarna och laget så många möjligheter som, eller vi försöker, det är inte jag bara, så många möjligheter som möjligt då, och hitta de där konstellationerna som funkar både på backsidan och på forwardsidan sen. Men att ha en Ville Pocka då som ska vara lite defensiv general på förhand, det tror jag är en jättebra förutsättning för att sen också komplettera med en, förhoppningsvis, Theodor Lennström då, som är vårt första val. Det har jag varit ganska öppen med, om han finns tillgänglig, att vi vill försöka ha kvar honom hos oss. Då har vi backar som skulle komplettera varandra i ganska bra i det fallet.
Då studsar vi vidare mot forwardsidan. Jag tänker att vi gräver oss in centralt, för här undrar jag lite. Okej, Linus Johansson, Marcus Westfelt och Patrik Lund. Är det då en första center som ska in där, och sen är den delen av lagbygget eller klar och intakt för nästa år?
Vi har inte riktigt satt att vi behöver ha en första center nödvändigtvis, men det är klart att vi behöver ersätta en Gustav Rydahl eller en Jakob Delarås på något sätt. En center som kan spela mycket och göra skillnad för oss. Om det är sen en första, andra eller tredje, det beror på lite grann vad marknaden har att erbjuda oss och någonting som vi känner att det här gör vårt lag bättre. Så tråkigt blir det svaret. Sen har vi spelare som kan spela på både vinge och center då. Men totalt sett så behöver vi fler alternativ, absolut. Så det är klart att det finns ett hål att fylla där någonstans.
Marcus Westfelt då? Ni plockade honom från Modo utan att han hade spelat en match för dem. Värvades ju från Västervik. Hade du några betänkligheter kring det där någon samhällskval? Att säga, okej, ska vi ta den här spelaren på det här sättet? För det kommer ju skapas rubriker av det.
Ja, ska jag svara? Jag förstår att, att det skulle bli, eller jag förstod att det skulle bli tråkigheter så sätt att, att man från Modos sida där inte tycker att det här var speciellt kul. Absolut, men avtalet var som det var. Vi hade diskussioner tidigare under säsongen med Marcus också. Då var vi inte redo. Jag kan väl tro att, att hade det här avtalet inte sett ut som det gjorde så kanske inte han hade valt att skriva på för Modo heller så pass tidigt. Utan, jag förstår Modo, absolut. Men jag ska inte linda in mig någonting där. Utan, vi tyckte att det var en pusselbit som vi saknade och gärna skulle vilja vara med och utveckla. Och han kände samma sak. Så, jag är glad att den är hos oss i alla fall.
Är han en tredje, fjärde center till att börja med här? Sen har han ju skrivit på för ytterligare ett år. Men jag tänker den här kommande, eller flera säsonger. För det är väl till 2025, va? Visst är det det?
Precis, ja, stämmer. Så det är inte någonting som vi behöver bestämma idag heller, känner vi. Utan vi ska ge honom alla möjligheter att bli bättre och sätta honom i en position och lyckas utan att det behöver hända första månaden. Och här känner jag mig väldigt trygg med det tränarteamet vi har, att, att de spelare som förtjänar istid kommer få det. Och det är väl liksom budskapet till Marcus också, att börja längre ner i laget och etablera det på SHL-nivå är ju alltså uppdrag ett dag. Sen får vi se. Han behöver bli lite snabbare och lite starkare och sen finns det mycket hockey i honom. Och det var det som attraherade oss också, att vi tycker att han är redo att ta nästa steg.
Jag pratade med sportchefen i Hockeyallsvenskan Erik Ryman förra veckan och då berättade han att ja, det kommer att förhandlas nu, eller det pågår för tillfället i alla fall en förhandling med SHL och Hockeyallsvenskan om det där omtalade avtalet. Vad tycker du generellt om det? Det som är skrivet för ja, men här och nu.
Jag har ju inte varit med så länge så att jag vet hela bakgrunden där, men däremot så har jag fått rapporterat om hur de förhandlingarna går. Och det är klart att SHL målas ut som the bad guy här i det avtalet med Hockeyallsvenskan. Men det är ju exakt samma princip som finns med NHL. Att har vi inte avtalet så tror jag att det kommer gynna SHL ännu mer. För då kommer det skrivas in i kontrakten att man är fri att gå ändå om man är en spelare som siktar uppåt. Likt de out-klausuler som alla SHL-lag sitter med på sina toppspelare till exempelvis NLA. Eller inte alla, men väldigt många i alla fall. Så jag tror att det är ett bra avtal för båda parter som det är. Sen är det här med fri rörlighet också, som är arbetsrätt. Med att även om du väljer att skriva på för ett annat lag så är jag ganska säker på att spelarfacket inte är speciellt sugna på att låsa upp spelare så heller. Utan alla ska ha samma förutsättningar. Det är väl lite det som arbetsrätten bygger på i Sverige och EU. Så det finns många parametrar i det här och jag kan ju hålla med om att det här blir en olycklig situation. Absolut, det förstår jag. Men det är ju lite samma sak som om vi hade signat. Eller Frölunda då, exempelvis, som värvade Källgren där, målvakten i fjol från Växjö. Och sen så gick han vidare till Toronto direkt innan han hade spelat en match. Så det händer på fler ställen och det är jobbigt när det händer för den som blir drabbad. Så är det.
Du, Hockeyallsvenskans målvakts... målvakt. Jag menade målkung. Henrik Björklund, 31 år gammal, så får han nu sin stora SHL-chans. Jag tror att jag talar för rätt många ute i hockey-Sverige att man sitter verkligen och väntar på att få se honom i högsta ligan efter allt han har åstadkommit i andra serien. Och att han är så välförtjänt den här chansen också. Vad tänker du om Björka? Är det en fjärde kedjespelare och kanske andra PP? Eller vad ser ni honom i hierarkin? Och vad har ni sagt till honom inför nästa år?
Jag tänkte precis som du säger där, att han borde ha fått den här chansen långt tidigare, tycker jag. Med det sagt så nu får han den. Han får den i sin moderklubb och han var jäkligt taggad på att ta chansen. Och det som jag tycker är så bra med Henrik Björklund är ju inte bara alla de här målen, utan det är hans attityd och hans vinnarinstinkt och att han kan spela på många positioner i laget. Så det blir lite grann upp till Henrik Björklund vart han spelar i laget. Vi kommer inte rita in honom heller exakt där ska du spela. Men det är klart att vi har någon slags ursprungstanke. Och sen får vi se. Vi ska inte sätta för mycket press på honom. Det är liksom ett hopp upp till SHL. Men vi skulle inte göra det om vi inte trodde att han hade alla möjligheter att göra riktigt bra ifrån sig.
Men du har ju följt hans karriär. Gillar du det Björka tillför? För jag menar, i Modo till exempel, då var han ju en del av deras checking line som var oerhört effektiv, och jag vet att när Björn Hellqvist coachade Modo så satt han alltid ut Björklunds kedja när perioder startade för att på något sätt sätta standarden. Men i Vikarlskoga har han ju varit forwarden nummer ett som alltid leder den klubben i poäng och mål och allting. Så han har ju ganska många strängar på sin lyra ändå, tycker jag.
Ja, precis. Och det är det som är så bra med en sån spelare, att han behöver inte komma hit och göra 20 mål för att vi ska tycka att han har gjort det bra. Han behöver bara vara Henrik Björklund och bidra med sin med sitt sätt att vara där, och han gör ju verkligen allt för att vinna i vad det än är. Han backar inte någonting. Så det är det man uppskattar med honom, och jag frågade honom också innan det här: tror du att du kan vara på samma sätt i SHL som i Hockeyallsvenskan? Och svaret var väl ungefär att jag kan nog inte vara på något annat sätt. Så det är ju det man gillar med honom.
Ja. Du, Rickard, nu tycker jag att vi har pratat om det mesta. Vi har säkert missat någonting, men jag vill bara säga stort tack för att du var med i podden. Det var väldigt trevligt.
Ja, men tack själv. Det är alltid kul att få förklara sina tankar i den mån det går i det här formatet. Så hoppas att det var någon som tyckte att det var värt att lyssna i alla fall.
Ja, det kan jag garantera att Färjestad-supporterna tyckte. Jag tänker så här. Rickard Wallin, sommaren 2022. Vilken sport brukar han sysselsätta sig med som han tycker är kul? Jag tror inte det är tennis. Okej, golf kan det nog vara. Paddeln, ja. Jag ser framför mig att du spelar väldigt mycket squash.
Nej, squash har jag inte spelat många gånger. Det är nog paddel i så fall. Men den karriären är lagd lite grann på hyllan sen jag började jobba här.
Okay.
Har tagit för mycket tid. Men jag hoppas några golfrunder i sommar. Det hade varit trevligt. Spelade mycket för innan jag blev förälder. Så det är väl någonting så där också som ligger på, inte på ångestlistan, men på målsättningslistan i alla fall. Jag har spelat en fotbollsmatch, en uppvisningsmatch med laget här i början utav juni.
Hur gick det då?
Ja, men vi vann mot något hopplock från Norrstrands IF som fyllde år eller hade någon sån Norrstrands dag. Och då satte vi ihop ett lag, och då tänkte jag att nu tar jag chansen och hoppar in och spelar.
Okay.
Så jag är pinsamt medveten om hur långt jag är från toppformen nu.
Men vänta nu, är du liksom sexan på mittfältet som fördelar bollarna, eller är du vänsterspringaren som bryter in med din höger fot och curlar bort den i högra hörnet, eller?
Ja, med den fysiska statusen nu så fick jag hoppa in på backen.
Okej, det är så illa alltså.
Nej, men i förhållande till de andra topptränade idrottsmännen som man har förmånen att få vara i samma lag som, så gäller det inte sina begränsningar.
Okej, så du var mittbacks general och kapten då, kan man säga?
Ja, inte kapten, det var Linus. Ja. Mittback när de andra inte orkar.
Okej, men du, Sanni, min kollega och jag, vän och detsamma för det, han spelar mycket paddel. Jag tänker, har inte ni kört ihop någon gång och liksom tävlat?
Jo, absolut. När jag jobbade på tv där och vi var kollegor så hade vi båda ganska mycket fritid under dagarna i veckorna. Då blev det några matcher här, både tillsammans och mot varandra. Men det har varit sparsamt, som sagt, sen jag började jobba både för spel med Sanny och övriga där. Så.
Men nu är det bara jag som lyssnar. Vem är bäst av er?
Det beror på vem som har bäst racket.
Okej, ja, diplomatisk form måste jag säga. Rickard, stort tack för att du var med i podden och trevlig sommar.
Ja, men tack samma Adam.
Och till alla lyssnare också, vad roligt att ni hänger med oss under den här sommaren 2022 med specialen där jag intervjuar alla sportchefer i SHL. adam.johansson@expressen.se eller Hockeypuls på Instagram, där finns vi för tankar, funderingar eller gästförslag. Säger vi tack och hej och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.